From the conference center at Temple Square in
Konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte.
This broadcast is furnished as a public service.
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
President Dieter F. Uchtdorf, second counsel.
President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Dear brothers and sisters, we welcome you this morning to the fourth session of the 181st.
Bröder och systrar, välkomna till den fjärde sessionen av den 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi sänder hälsningar och välsignelser till de av er som deltar i det här mötet över hela världen via radio, TV, internet eller satellit. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteterna och biorganisationernas generalpresidentskap som deltar i konferensen. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Andrew Unsworth och Clay Christensen vid orgen. Kören inledde med "Led mig till det liv som varar" och sjunger nu för oss "Led oss fram, o himlens herre". Efter sången får vi inledningsbön av äldste Paul K. Zebrowski, som igår avlöstes som medlem av det 70:e korum. Kören sjunger sedan "Consider the Lilies".
Oh, Our kind and gracious eternal Father in
heaven. Vår gode, nådige, evige Fader. Vi samlas denna morgon för att tacka dig och uttrycka vår tacksamhet för din älskade son Jesus Kristus och för hans försoningsoffer för hela människosläktet. Vi är tacksamma för president Thomas S. Monson och älskar honom, hans rådgivare, de 12 apostlarnas kvorum och alla som tjänar i olika kvorum i kyrkan. Vi ber att du, din välsignelse ska vara med alla dem. Vi uttrycker kärlek och uppskattning för försoningsoffret som är till nytta för hela människosläktet. För principen att tro på honom. Den underbara omvändelseprincipen, förrättningarna, däribland dopet som givits oss på jorden. Vi ber för missionärerna över hela världen att de genom trofasthet och lydnad mot dig ska ledas av den heliga anden till att finna dem som är förberedda. Och att de som är förberedda må känna din ande. Vi är tacksamma för dig, för din visdom och för deras vittnesbörd som talat till oss och kommer att tala till oss under denna konferens. Och vi ber att den heliga anden ska vila över oss och påverka det vi hör, var och en enskilt. Återigen tackar vi för din son och vi ber att din välsignelse ska vila över oss i din sons Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Tack för den vackra musiken. Vilken välsignelse ni är för oss alla ni i kören. Vår första talare den här morgonen blir president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter honom talar äldste Robert E. Hales i det 12 apostlarnas korum. Äldste Ted R. Callister i presidentskapet för de 70 talar därefter. President Eyring.
I am grateful for this opportunity to speak to you.
Jag är tacksam över att få tala till er den här sabbaten under en generalkonferens för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Varje medlem i kyrkan har samma heliga uppdrag. Vi accepterade det och lovade att vi skulle uppfylla det när vi döptes. Vi lär av Alma, den store profeten i Mormons bok, att vi lovade Gud att vi skulle vara villiga att sörja med dem som sörjer. Ja, och trösta dem som står i behov av tröst. Och stå som vittnen om Gud, alltid och i allting. Och överallt där ni må befinna er, ända in till döden. Så att ni kan återlösas av Gud och räknas bland dem som hör till den första uppståndelsen. Så att ni kan få evigt liv. Detta är ett högtidligt uppdrag och ett härligt löfte från Gud. Mitt budskap idag är att uppmuntra. Mormons bok tydliggör uppdraget för oss och leder oss också uppåt på vägen mot evigt liv. För det första har vi lovat att visa medkänsla. För det andra har vi lovat att vittna om Gud. Och för det tredje har vi lovat att hålla ut. Mormons bok lär oss bäst hur bra vi gör ifrån oss och hur vi blir bättre på att göra det. Låt oss börja med vår medkänsla. Jag vill påminna om erfarenheter på senare tid. Många av er deltog i en tjänande dag. Tusentals sådana organiserades över hela världen. Ett råd bestående av era medsyskon bad för att få veta vilket tjänande de skulle planera. De bad Gud om att få veta vilka de borde tjäna, hur de skulle tjäna och vilka de skulle inbjuda att delta. De kanske till och med bad om att inte glömma bort spadar eller dricksvatten. Framförallt bad de om att alla som utförde och alla som tog emot skulle känna Guds kärlek. Jag vet att de här bönerna besvarades i åtminstone en församling. Mer än 120 medlemmar ställde upp som frivilliga. I 3 timmar förbättrade de omgivningarna till en kyrka i vårt samhälle. Det var tungt och glatt arbete. Prästerna i kyrkan uttryckte tacksamhet. Alla som arbetade tillsammans den dagen kände enighet och större kärlek. En del sa till och med att de kände glädje när de drog upp ogräs och ansade buskar. Några ord i Mormons bok hjälpte dem förstå varför. Det var kung Benjamin som sa till sitt folk: förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst är ni endast i er Guds tjänst. Och det var Mormon som lärde i Mormons bok. Kristi rena kärlek består för evigt. Och var och en som på den yttersta dagen befinner sig vara fylld därav, med honom är allt väl. Herren håller sina löften till dig när du håller dina. När du för hans skull tjänar andra, låter han dig känna hans kärlek. Och med tiden blir medkänslan en del av dig själv. Och du får ta emot uppfyllelsen av Mormons löfte i ditt hjärta. Och när du tjänar andra, så är allt väl med dig. På samma sätt som du lovade Gud att visa medkänsla, så lovar du att vara hans vittne var du än befinner dig i livet. Återigen vet jag inget bättre än Mormons bok när det gäller att visa hur vi håller det löftet. Jag blev en gång inbjuden att tala på en examenshögtid vid ett universitet. Rektorn hade velat att president Gordon B. Hinckley skulle bjudas in, men fick veta att han inte var ledig. Så det blev därför jag som fick inbjudan istället. Jag var den yngste medlemmen i de 12 apostlarnas korum. Den som inbjöd mig att tala blev orolig när hon fick veta mer om mina skyldigheter som apostel. Hon ringde upp mig och sa att hon nu förstod att min skyldighet innebar att vittna om Jesus Kristus. I mycket bestämda ordalag sa hon att jag inte fick göra det när jag talade där. Hon förklarade att universitetet respekterade människor med alla slags trosuppfattningar, vilket inbegrep de som förnekade Guds existens. Hon upprepade: du får inte uppfylla din plikt här. Jag la på telefonluren med en allvarlig fråga i mitt sinne. Skulle jag säga till universitetet att jag inte tänkte hålla det tal som vi kommit överens om? Det var bara några veckor kvar och min närvaro där hade utannonserats. Vilken effekt skulle det få på kyrkans goda namn om jag inte höll fast vid överenskommelsen? Jag bad för att få veta vad Gud ville att jag skulle göra. Svaret kom på ett förvånande sätt. Jag insåg att Nefis, Abinadis, Almas, Amalex och Moseas söner, hur deras exempel hade påverkat den jag var. De var modiga vittnen om Jesus Kristus mitt i dödlig fara. Så det enda valet som fanns var att förbereda sig. Jag försökte lära mig allt jag kunde med universitetet. När dagen för talet närmade sig blev jag oroligare och mina böner intensifierades. Som Röda havet hade delat sig fann jag en nyhetsartikel. Universitetet hade hedrats för att de gjort det som kyrkan har lärt sig att göra i vårt humanitära arbete runt om i världen. Så i mitt tal beskrev jag vad vi och de hade gjort för att hjälpa nödlidande. Jag sa att jag visste att Jesus Kristus var källan till de välsignelser som de personer hade fått som vi och de hade betjänat. Efter mötet reste sig åhörarna upp och applåderade. Jag var förundrad men fortfarande lite orolig. Jag minns vad som hade hänt Abinadi. Bara Alma hade accepterat hans vittnesbörd. Men den kvällen vid en stor galamiddag hörde jag universitetets rektor säga att i mitt tal hörde han Guds ord. Det är sällan jag får med om ett sådant mirakulöst räddning som vittne om Jesus Kristus. Men Mormons boks inverkan på din karaktär, förmåga och mod att vittna om Gud är ett faktum. Läran och de modiga exemplen i denna bok lyfter, vägleder och inger mod. Varje missionär som förkunnar Jesu Kristi namn och evangelium blir välsignad av att dagligen mätta sig med Mormons boks ord. Föräldrar som kämpar med att skapa ett vittnesbörd om frälsaren i ett barns hjärta får hjälp när de söker efter sätt att föra in Mormons boks ord och anda i hemmet och i familjen. Så har det varit för oss. Jag kan se miraklet hända på varje sakramentsmöte och i de kyrkans klasser som jag besöker. Talare och lärare visar kärlek och mogen kunskap om skrifterna, särskilt Mormons bok. Och personliga vittnesbörd kommer förvisso från djupet av deras hjärtan. De undervisar med allt större övertygelse och vittnar med kraft. Jag ser också tydligt att vi blir allt bättre på den tredje delen av det löfte vi gav i dopet. Vi slöt förbund att hålla ut, att hålla Guds bud så länge vi lever. Jag besökte en gammal vän på sjukhuset som hade fått diagnosen obotlig cancer. Jag tog med mig två unga döttrar. Jag väntade mig inte att hon skulle känna igen dem. Hennes egen familj stod runt omkring sängen när vi kom in. Hon såg upp och log. Jag ska alltid minnas hennes blick när hon såg att vi hade tagit med oss våra döttrar. Hon vinkade dem närmare sig. Hon satte sig upp, höll om dem och presenterade dem för sin familj. Hon berättade hur fantastiska dessa två små flickor var. Det var som om hon presenterade prinsessor för ett kungligt hov. Jag väntade mig att vårt besök snabbt skulle ta slut. Hon är säkert trött, tänkte jag. Men när jag såg på var det som om åren smälte bort. Hon strålade, var uppenbarligen fylld av kärlek till oss alla. Hon tycktes njuta av ögonblicket som om tiden hade stannat. Hon hade tillbringat större delen av sitt liv med att ta hand om Herrens barn. Hon visste genom Mormons bok att den uppståndne frälsaren hade tagit upp små barn, ett efter ett, välsignat dem och sedan gråtit av glädje. Och hon hade själv upplevt denna glädje tillräckligt länge för att kunna hålla ut i hans kärleksfulla tjänst till slutet. Jag såg samma underverk i en mans sjukrum som hade utfört så mycket trofast tjänande att man hade kunnat tro att han gjort tillräckligt för att få vila. Jag visste att han genomgått långvariga smärtsamma behandlingar för en sjukdom som enligt läkarna var obotlig. De erbjöd varken vidare behandling eller hopp. Hans hustru tog mig till ett sovrum i deras hem. Där låg han på rygg på en omsorgsfullt bäddad säng. Han bar en nystruken vit skjorta, en slips och nya skor. Han såg förvåningen i mina ögon, skrattade lågmält och förklarade: "När du gett mig välsignelsen vill jag vara beredd på att ta min säng och sätta igång att arbeta." Som det visade sig var han beredd för intervjun han snart skulle ha med mästaren.
With a master for whom he had worked.
Med mästaren som han så trofast hade arbetat för. Han var ett exempel på de fullständigt omvända sista dagars heliga som jag ofta möter sedan de tjänat hängivet i ett helt liv. De kämpar vidare. President Marion G. Romney beskrev det så här: "Hos den som är fullständigt omvänd har längtan efter sådant som strider mot Jesu Kristi evangelium slocknat. Och den har ersatts med kärlek till Gud, med en bestämd och stark beslutsamhet att hålla hans bud. Det är denna fasta beslutsamhet som allt oftare återfinns hos Jesu Kristi erfarna lärjungar. Liksom systern som hälsade på mina döttrar, mannen i de nya skorna som var redo att gå upp och marschera, så följer de hans befallning till slutet. Ni har alla bevittnat det. Ni kan bevittna det igen om ni återvänder till Mormons bok. Jag känner fortfarande beundran i mitt hjärta när jag läser dessa ord från en åldrande och beslutsam Herrens tjänare. Ty just nu skälver min kropp storligen medan jag försöker tala till er. Men Herren Gud stöder mig och har tillåtit mig att tala till er. Ni kan fatta mod, liksom jag gjorde, av exemplet på uthållighet som gav oss av Moroni. Han var ensam i sitt tjänande. Han visste att slutet var nära för honom. Men lyssna på vad han skrev till människor som ännu inte hade fötts och ättlingarna till hans jordiska fiender. Jag kom till Kristus och blev fullkomnad i honom och avstå från all ogudaktighet. Och om ni avstår från all ogudaktighet och älskar Gud av all er förmåga, allt ert sinne och all er styrka, då är hans nåd tillräcklig för er så att ni genom hans nåd kan bli fullkomliga i Kristus. Moroni gav sitt vittnesbörd som avskedsord efter sitt liv och sin verksamhet. Han manade till kärlek som alla profeter i Mormons bok har gjort. Han bifogade sitt vittnesbörd om frälsaren när döden närmar sig. Han var ett sant omvänt Guds barn, liksom vi kan bli. Fyllda med kärlek, trofasta och orädda som vittnen om frälsaren och hans evangelium. Och beslutna att hålla ut till änden. Moroni lärde oss vad detta kräver av oss. Han sa att det första steget mot fullständig omvändelse är tro. Att under bön studera Mormons bok bygger upp tro på Gud, Fadern och hans älskade son och hans evangelium. Den bygger upp din tro på Guds profeter, forntida och nutida. Den kan föra dig närmare Gud än någon annan bok. Den kan förändra ditt liv till det bättre. Jag uppmanar dig att göra det som en missionärskamrat till mig gjorde. När han rymde hemifrån som tonåring hade någon placerat Mormons bok i en låda som han bar med sig i sitt sökande efter mer lycka. Åren gick. Han flyttade från plats till plats runt om i världen. En dag när han var ensam och olycklig såg han lådan. Lådan var fylld med sådant som han burit med sig. Längst ner i lådan fann han Mormons bok. Han läste löftet i den och prövade det. Han visste att den var sann. Det vittnesbördet förändrade hans liv. Han fann lycka bortom sina vildaste drömmar. Din Mormons bok kanske ligger dold under allt du samlat på dig under din resa. Jag vädjar till dig att dricka djupt och ofta från dessa sidor. I den finns fullheten av Jesu Kristi evangelium, vilket är enda vägen hem till Gud. Jag lämnar dig mitt fasta vittnesbörd om att Gud lever och besvarar dina böner. Jesus Kristus är världens frälsare. Mormons bok är ett sant och säkert vittne om att han lever. Och att han är vår uppstående och levande frälsare. Mormons bok är ett dyrbart vittne om Jesus Kristus som jag lämnar med er i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
On this Sabbath morning, I join with President Eileen.
Denna sabbatsmorgon ger tillsammans med vår tidigare talare och uttrycker min tacksamhet för Jesus Kristus evangelium. Mormons bok är verkligen sann och vi leds av en levande profet idag, president Thomas S. Monson. Mer än någonting annat vittnar vi högtidligt om Jesu Kristi försoning och de eviga välsignelser som flödar från den. Under de senaste månaderna har jag haft möjlighet att studera och lära mig mer om vår frälsares försoningsoffer och hur han förberedde sig för att utföra detta eviga offer för var och en av oss. Hans förberedelse började där redan i förutillvaron, då han väntade på sin fader och sa: ske din vilja och äran vare din för evigt. Från den stunden och än idag utövar han sin handlingsfrihet för att ta emot och genomföra vår himmelska faders plan. Skrifterna lär oss att genom hela sin ungdom ägnade han sig åt det som tillhörde hans fader och väntade på Herren intill tiden för sin kommande tjänande. Vid 30 års ålder fick han utstå stora frestelser, men valde att stå fast, sägande: gå bort ifrån mig, Satan. I ett semane förlitade han sig på sin fader och förkunnade: men ske inte min vilja utan din. Och sen utövar han sin handlingsfrihet och led för våra synder. Genom all förutmjukelse under den offentliga rättegången och korsfästningens smärta väntade han på sin fader och var villig att bli sargad för våra överträdelsers skull och slagen för vår ondska skull. Även när han utropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Väntade han på sin fader och utövade sin handlingsfrihet till att förlåta sina fiender, vaka över sin mor och härda ut in till änden tills hans liv och mission i dödligheten hade fullbordats. Jag har ofta begrundat: varför är det så att Guds son och hans heliga profeter och alla de trofasta heliga hel får utstå prövningar och lidanden även när de försöker göra sin himmelska faders vilja? Varför är det så svårt, särskilt för dem? Jag tänker på Joseph Smith som fick utstå sjukdom som barn och förföljelser i hela sitt liv. Likt frälsaren ropade han: o Gud, var är du? Men även när han tycktes vara ensam använde han sin handlingsfrihet till att vänta på Herren och göra sin himmelske faders vilja. Jag tänker på våra förfäder, pionjärerna, som drevs ut ur Nauvoo och korsade slätterna och använde sin handlingsfrihet till att följa en profet fastän de fick utstå sjukdomar, nöd och till och med död. Varför ett sånt fruktansvärt lidande? I vilken avsikt? I vilket syfte? När vi ställer de här frågorna inser vi att syftet med vårt liv på jorden är att växa, utvecklas och bli stärkta genom våra egna erfarenheter. Hur gör vi det? Skrifterna ger ett enkelt svar som lyder: vi väntar på Herren. Prövningar och motgångar får vi alla. De här jordiska utmaningarna hjälper oss och vår himmelske fader att se om vi kommer att använda vår handlingsfrihet till att följa hans son. Han vet redan, och vi får en möjlighet att lära oss att oavsett hur svåra våra omständigheter är, ska allt detta ge oss erfarenhet och tjäna oss till godo. Betyder det att vi alltid förstår våra utmaningar? Kommer inte var och en av oss att någon gång fråga: o Gud, var är du? Jo, visst. När en livskamrat dör, kommer en andra att undra. Och när en familj får ekonomiska svårigheter kommer en far att fråga det. När barn avviker från stigen kommer en mor och en far fråga ut frågan i sorg. Ja, om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel. I gryningen av vår ökade tro och förståelse stiger vi upp och väljer att vänta på Herren, sägande: ske din vilja. Vad betyder det då att vänta på Herren? I skrifterna betyder att vänta att hoppas, att emotse, att ha förtröstan. Att hoppas och ha förtröstan på Herren kräver att vi har tro, tålamod, ödmjukhet, mildhet, uthållighet och att vi håller buden och håller ut till änden. Att vänta på Herren innebär att vi planterar trons frö och ger det näring med stor flit och med tålamod. Det innebär att be som frälsaren gjorde till Gud, vår himmelske fader, genom att säga: kom med ditt rike, ske din vilja. Det är en bön vi uppsänder av hela vår själ i vår frälsares Jesu Kristi namn. Att vänta på Herren innebär att vi begrundar i våra hjärtan och tar emot den heliga anden så att vi kan få veta allt vad vi bör göra. När vi följer andens maningar upptäcker vi att lidandet ger tålamod och vi lär oss att fortsätta i tålamod tills vi är fullkomliggjorda. Att vänta på Herren innebär att vi står fasta och strävar framåt i tro med fullkomligt klart hopp. Det innebär att vi förlitar oss alena på Kristi förtjänst och med hans nåds bistånd säger: ske din vilja, o Herre, och inte vår. När vi väntar på Herren är vi orubbliga i att lyda Herrens befallningar med kunskap om att vi en dag ska få vila från alla våra lidanden. Och vi släpper inte taget om vår förtröstan på att alla våra lidanden ska samverka till vårt bästa. De lidanden kan komma i alla möjliga former. Jobs erfarenheter påminner oss om vad vi kan kallas att uthärda. Job miste alla sina ägodelar, däribland sin mark, sitt hem och sina djur. Sina familjemedlemmar också, sitt rykte, sin fysiska hälsa och till och med sitt mentala välbefinnande. Men ändå väntar han på Herren och bar ett kraftfullt personligt vittnesbörd. Han sa: jag vet att min återlösare lever. Och som den sista ska han träda fram över stoftet. Och när sedan denna min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Även om han dödar mig så förtröstar jag på honom. Även med sådana strålande föredömen som Job, profeterna och frälsaren kommer vi ändå känna att det är svårt att vänta på Herren. Särskilt när vi inte till fullo förstår hans plan för och syfte med oss. En sån insikt ges oftast rad på rad och lite här och lite där. I mitt liv har jag lärt mig att jag ibland inte får svar på en bön för att Herren vet att jag inte är redo. När han svarar är det ofta lite här och lite där. För han vet att det är allt jag kan klara av eller allt jag är villig att göra. Allt för ofta ber vi om tålamod. Men vi vill ha det på en gång. Som ung man så bad president David O. McKay om att få veta om evangeliet var sant. Han var på ett fält som en ung man och när han höll den bönen. Och många år senare när han tjänade som missionär i Skottland och när han tjänade så skrev han: det bevisade för mig att uppriktig bön besvaras någon gång någonstans. Vi kanske inte vet när eller hur Herren kommer att ge sina svar, men i hans tid och på hans sätt så kommer svaren. Jag vittnar om att hans svar kommer att komma. På vissa svar kan vi få vänta tills livet här efter. Och så kan det vara med några av löftena i våra patriarkaliska välsignelser och med välsignelser för familjemedlemmar. Men låt oss inte sluta hoppas på Herren. Hans välsignelser är eviga, inte tillfälliga. Att vänta på Herren ger oss ett ovärderligt tillfälle att upptäcka att det finns många som väntar på oss. Våra barn väntar på att vi ska visa dem tålamod, kärlek och förståelse till dem. Våra föräldrar väntar på att vi ska visa dem tacksamhet och medkänsla. Våra bröder och systrar väntar på att vi ska vara toleranta, barmhärtiga och förlåtande. Våra livskamrater väntar på att vi ska älska dem som frälsaren har älskat var och en av oss. När vi går igenom fysiskt lidande så blir vi mer medvetna om hur många som väntar på var och en av oss. Till alla Marior och Martor, till alla ni goda samariter som betjänar de sjuka, hjälper de svaga och tar hand om de psykiskt och fysiskt sjuka, så känner jag en himmelsk faders och en älskad sons tacksamhet. I ert dagliga Kristuslika tjänande så väntar ni på Herren, och ni gör er himmelska faders vilja. Hans försäkran till er är tydlig. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Han känner till era uppoffringar och era bekymmer. Han hör era böner. Hans frid och vila kommer att bli er när ni fortsätter att vänta på honom i tro. Var och en av oss är mer älskad av Herren än vi någonsin kan förstå eller föreställa oss. Låt oss därför vara vänligare mot varandra och vänligare mot oss själva. Låt oss komma ihåg att när vi väntar på honom så blir vi en helig genom hans försoning, undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta oss allt som Herren anser lämpligt att lägga på oss, alldeles som ett barn underkastar sig sin far. Det var så frälsaren var undergiven sin far i Getsemane örtagård. Han bad sina lärjungar, vaka med mig. Men tre gånger återvände han och såg att de var djupt försjunkna i sömn. Utan sällskap av de här lärjungarna och slutligen utan sin faders närvaro valde frälsaren att lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. I den ängels närvaro som hade sänts för att styrka honom ryggade han inte för att dricka den bittra kalken. Han väntade på sin fader sägande, ske din vilja, och han trampade ödmjukt vinpressen ensam. Nu, som en av hans 12 apostlar i de här sista dagarna, ber jag att vi ska ha styrka nog att vaka med honom och vänta på honom i alla våra dagar. Den här sabbatsmorgonen uttrycker jag min tacksamhet för att du och jag i vårt eget Getsemane inte är ensamma. Han som vakar över oss, han slumrar inte, han sover inte. Hans änglar här och bortom slöjan är runt omkring oss för att upprätthålla oss. Jag bär mitt särskilda vittne om att hans löfte är sant. De som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Må vi vänta på honom medan vi strävar framåt i tro, så att vi i våra böner kan säga, ske din vilja, och med heder återvända till honom i vår frälsares och återlötares heliga namn. Ja, Jesu Kristi namn. Amen.
Years ago, my great-great-grandfather...
För många år sedan öppnade min morfars farfar en mormonsbok för första gången. Han öppnade i mitten och läste några sidor. Han förklarade sedan att den här boken var antingen skriven av Gud eller av djävulen, och jag tänker ta reda på vem som skrev den. Han reste igenom den 2 gånger de följande 10 dagarna och sa han att djävulen kan inte skriva en sån bok, den måste vara från Gud. Det är det generala med mormons bok. Det finns inget mellanläge. Den är antingen Guds ord som den bekänner sig vara, eller också är det en riktig bluff. Denna bok gör inte i första hand anspråk att vara en moralisk avhandling, en teologisk redogörelse eller en samling insiktfulla skrifter. Den gör anspråk på att vara Guds ord, varje mening, varje vers, varje sida. Joseph Smith förklarade att en ängel ledde honom till guldplåtarna som innehöll det som profeterna i forntida Amerika upptäckte. Han översatte dessa plåtar genom gudomlig kraft. Om den berättelsen är sann så är Mormons bok helig skrift, som den säger sig vara. Om inte så är den sofistikerad men ändå desto mindre en bluff. C.S. Lewis beskrev liknande dilemma om att man måste välja mellan acceptera eller förkasta frälsarens gudomlighet. Där finns det ingen mellanläge. Jag söker här hindra att man kommer med den verkliga dårskap man ofta får höra av folk. Jag går gärna med på att Jesus var en stor morallärare, men jag kan inte acceptera att han säger sig vara Gud. Det är det enda vi inte får säga. En människa som endast vore människa och tala som Jesus stundom gjorde skulle inte vara någon stor morallärare. Ni måste göra ett val, antingen var denna man Guds son eller en galning eller något ännu värre. Men låt oss slippa något beskyddande nonsen om att han var en stor mänsklig ledare. Den utvägen har han inte gett oss. Han avsåg inte det. På samma sätt måste vi göra ett enkelt val angående Mormons bok. Den är antingen från Gud eller djävulen. Det finns inget annat alternativ. Jag vill inbjuda er att utföra en test som kommer att hjälpa er fastställa denna bok sanna natur. Fråga dig själv följande skriftställe i Mormons bok om de för dig närmare Gud eller djävulen. Mätta er med Kristi ord. Ty se, Kristi ord ska tillkännage för er allt ni bör göra. Eller dessa ord från en kärleksfull far till sina söner. Och kom ihåg mina söner, kom ihåg att det är på klippan vår återlösare som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval. Eller dessa ord från en profet. Kom till Kristus och bli fullkomnade i honom. Skulle dessa uttalanden från Mormons bok möjligen kunna författas av den onde? Efter att frälsaren kastat ut vissa djävlar påstod fariséerna att han gjorde det med hjälp av Belzebub, det onda andarnas första. Frälsaren svarade att en sån slutsats var nonsens. Ett rike som är splittrat blir ödelagt och en familj blir splittrat kommer inte bestå. Och sen kom han till slutsatsen om Satan driver ut Satan har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Om skriftstället i Mormons bok lär oss att dyrka, älska och tjäna frälsen, vilket de gör, hur kan de då vara av djävulen? Om så är fallet skulle han strida med sig själv och på så sätt förstöra sitt eget rike, just det tillstånd som frälsen sa inte kunde existera. Om man uppriktigt och fördomsfullt läser Mormons bok kommer man fram till samma slutsats som min morfars farfar, nämligen att djävulen kan inte ha skrivit den. Det måste vara från Gud. Men varför är Mormons bok så nödvändig om vi redan har Bibeln som lär oss om Jesus Kristus? Har ni någonsin undrat varför det finns så många kristna kyrkor i världen idag när de hämtar sina lärare från praktiskt taget samma Bibel? Det kommer sig av att de tolkar Bibeln på olika sätt. Om de tolkar den på samma sätt skulle det bli en och samma kyrka. Detta är inte ett tillstånd som Herren vill ha. För aposteln Paulus förkunnade att det finns en Herre, en tro och ett dop. För att åstadkomma denna enighet instiftade Herren en gudomlig lag om vittnen. Paulus sa, efter två eller tre vittnen samstämmiga vittnesbörd ska varje sak avgöras. Bibeln är ett vittne om Jesus Kristus. Mormons bok är ännu ett. Varför är detta andra vittne så avgörande? Följande exempel kan kanske vara till hjälp. Hur många raka linjer kan du dra genom en enda punkt på en bit papper? Svaret är oändligt många. Föreställer att denna enda punkt symboliserar Bibeln och att de hundratals raka linjer som dragits genom punkten symboliserar olika bibeltolkningar och att var och en av dessa tolkningar representerar en annan kyrka. Men vad händer om det på pappret finns en andra punkt som symboliserar Mormons bok? Hur många raka linjer skulle man kunna dra mellan dessa två referenspunkter, Bibeln och Mormons bok? Bara en. Endast en tolkning av Kristi lärdomar överlever dessa två vittnens vittnesbörd. Om och igen är Mormons bok som ett bekräftande, förtydligande och enande vittne om de lärdomar som lärs ut i Bibeln, så det finns bara en Herre, en tro, ett dop. Vissa människor är till exempel förvirrade angående huruvida dopet är nödvändigt för frälsning, trots att frälsaren sa till Nikodemus, Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Mormons bok eliminerar emellertid alla tvivel om den saken. Och han befaller alla människor att de måste omvända sig och låta döpa sig i hans namn. Annars kan de inte bli frälsta i Guds rike. Det finns olika former av dop i världen idag, trots att vi i Bibeln kan läsa om vilket sätt frälsaren, vår stora föredöme, döptes. Han steg genast upp ur vattnet. Skulle han kunna stiga upp ur vattnet om han inte först stigit ned i vattnet? Om det råder någon oenighet om detta, så råder Mormons bok bot på den med den rättframma uttalanden angående läran om det riktiga sättet att döpa. Och sedan ska ni sänka ner dem i vattnet och komma upp igen ur vattnet. Många tror att uppenbaras upphörde med Bibeln, fastän Bibeln själv är ett vittnesbörd om Guds uppenbarande kraft under 4000 år av mänsklig existens. Men en felaktig lära som denna skapar en dominoeffekt som i detta fall orsakar att sanna lärosatser faller. En tro på att uppenbarelsen upphört får läran om att Gud är densamma igår, idag och evighet att falla. Den får en lärosats att Amos undervisade om: ty Herren gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna, att falla. Och den får läran om att Gud inte gör skillnad på människor och alltså talar till alla människor i alla tider, att falla. Men lyckligtvis bekräftar Mormons bok de bibliska sanningarna om kontinuerlig uppenbarelse. Och vidare talar jag till er som förnekar Guds uppenbarelse och säger att det är upphört, att det inte finns uppenbarelse. Ty läser vi inte att Gud är densamma igår, idag och i evighet? Med andra ord, om Gud som är oföränderlig talade i forna tider, kommer han lika så att tala i vår tid. Listan över bekräftelser och på lärosatser och förtydlande är mycket lång, men inget är mer kraftfullt än fängslande Mormons boks redogörelse för Jesu Kristi försoning. Skulle ni vilja att ett obestridligt vittne basunerade ut för ett inre att frälsaren nedsteg lägre än era synder och att det inte fanns någon synd, inget tillstånd i jordlivet som är utom räckvidd för hans behärtiga försoning? Att han för vart och ett av era problem har ett botemedel med överlägsen helande styrka. Läs då Mormons bok. Jag vill lära er och vittna för er att Kristi försoning är oändlig, eftersom den omfattar och sträcker sig bortom varje förgänglig svaghet som är bekant för människan. Det är därför som profeten Mormon förkunnade att ni genom Kristi försoning och hans uppståndets kraft ska ha hopp. Inte undra på att Mormons bok djärvt kungör: om ni tror på Kristus kommer ni att tro på dessa ord, ty det är Kristi ord. Tillsammans med Bibeln har Mormons bok ett oersättligt vittne om Kristi lärdomar och hans gudomlighet. Tillsammans med Bibeln lär den alla människor att det ska göra gott. Och tillsammans med Bibeln för den oss till en Herre, en tro, ett dop. Det är därför Mormons bok är så viktig i våra liv. För några år sedan besökte jag en av våra gudstjänster i Toronto i Kanada. En 14-årig flicka höll tal. Hon sa att hon hade diskuterat religion med en av sina skolkamrater. Hennes kamrat frågade henne: vilken kyrka tillhör du? Hon svarade: Jesu Kristi kyrka, sista dagars heliga eller mormonerna. Hennes kamrat svarade: jag känner till den kyrkan och jag vet att den inte är sann. Hur vet du det? Frågade hon. Därför att jag undersökt den, sa hennes kamrat. Har du läst Mormons bok? Nej, besvarade, det har jag inte. Då svarade flickan: då har du inte undersökt min kyrka, för jag har läst varenda sida av Mormons bok och jag vet att den är sann. Jag har också läst varje sida av Mormons bok om och om igen, och jag bär högtidligt vittne om, liksom min morfars farfar, att den är från Gud. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now join in.
Kör och församling sjunger nu tillsammans: tack Gud att profeter du sänder. Nummer 10 i psalmboken. Efter sången får vi glädjen att lyssna till Sister Elaine S. Dalton, Unga kvinnors generalpresident. Efter henne talar äldste M. Russell Ballard i de 12 apostlarnas korum. Kören sjunger sen: kan hända ej upp på ett stormigt hav.
Thank you.
This is the 181st semi-annual.
Detta är den 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Words describe the sacred occasion when a new father.
Ord kan inte beskriva det heliga ögonblick när en nybliven far för första gången håller en liten dotter i sina armar. Det här året har tre av våra fyra söner blivit fäder till små flickor. Jag iakttog hur vår stora och kraftige son John, rugbyspelaren, höll sin första dotter i armarna och såg på henne med vördnadsfull ömhet och hur han sedan såg på mig med ett ansiktsuttryck som tyckte att säga: hur uppfostrar jag en flicka? Idag skulle jag vilja tala till våra söner och till alla fäder. Hur uppfostrar en far sin dotter till en lycklig och välanpassad person i en allt mer förgiftad värld? Herrens profeter har undervisat oss om svaret. Svaret är enkelt och det är sant. Det viktigaste en far kan göra för sin dotter är att älska hennes mor. Det sätt på vilket du älskar hennes mor undervisar din dotter om ömhet, lojalitet, respekt, medkänsla och tillgivenhet. Hon lär sig genom ditt goda exempel vad hon ska förvänta sig av unga män och vilka egenskaper hon ska söka efter hos en framtida make. Genom ditt sätt att älska och hedra din hustru kan du visa din dotter att hon aldrig ska nöja sig med något mindre. Ditt exempel lär din dotter att sätta värde på att vara kvinna. Du visar henne att hon är en dotter till vår himmelske fader som älskar henne. Älska hennes mor så högt att ert äktenskap är celestialt. Ett tempeläktenskap för tid och all evighet förtjänar att du gör ditt allra bästa och ger det högsta prioritet. Det var först efter att Nefi hade byggt templet i vildmarken som han sa, och vi levde på ett sätt som bringade lycka. Det sätt som bringar lycka finner vi i templet. Det är genom att hålla förbund. Tillåt inte att något slags påverkan kommer in i ditt liv eller ditt hem som skulle kunna få dig att göra avkall på dina förbund eller förpliktelser mot din hustru och familj. I Unga kvinnor hjälper vi din dotter att förstå sin identitet som en Guds dotter och vikten av att förbli dygdig och värdig att få templets och tempelvigsens välsignelser. Vi undervisar din dotter om vikten av att sluta och att hålla heliga förbund. Vi undervisar henne om att besluta sig nu för att leva på ett sådant sätt att hon alltid är värdig att komma in i templet och att inte tillåta att något försenar, distraherar eller utestänger henne i fråga om det målet. Ditt exempel som hennes far säger mer än våra viktiga ord. Unga kvinnor oroar sig över sina fäder. Många säger att deras högsta önskan är att få förenas som familj för evigt. De vill att du ska vara där när de går igenom templet eller gifter sig i templet. Ha en nära relation till din dotter och hjälp henne att förbereda sig och förbli värdig templet. När hon blir 12 år, ta då med henne till templet ofta för att utföra dop för era förfäder och andra. Hon kommer att uppskatta de minnena i evighet. Vår tids populärkultur försöker undergräva och förringa din eviga roll som patriark och far och bagatellisera dina viktigaste ansvar. Dessa roller har du tilldelats enligt gudomlig plan och som far ska du presidera över din familj i kärlek och rättfärdighet och har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Fäder, ni är per definition era hems, era hustrurs och era barns väktare. I vår tid är det ingen lätt sak att beskydda sin familj mot intrång från det onda i deras sinnen och andar. Denna påverkan strömmar obehindrat in i hemmet. Satan är ytterst listig. Han behöver inte slå in dörren. Fäder, ni måste vara dygdens väktare. En prästedömsbärare är dygdig. Ett dygdigt beteende innebär att du har rena tankar, att dina handlingar är rena. Dygd är ett gudomlighetens kännetecken. Den är besläktigad med helighet. Unga kvinnors värderingar är egenskaper som kännetecknade Kristus, däribland dygd. Vi ber er nu att förena er med oss och leda världen i ett återvändande till dygden. För att kunna göra det måste ni ständigt utöva dygd och helighet genom att avlägsna allt ur ert liv som är ont och oförenligt med någon som bär Guds heliga prästadöme. Pryd ständigt dina tankar med dygd. Då ska din självtillit växa sig stark i Guds närhet och den heliga anden ska vara din ständige följeslagare. Så se upp med vad ni tittar på i underhållningsmedier eller i tryckt material. Er personliga dygd blir ett mönster för era döttrar och likaså era söner och visar dem vad sann styrka och moraliskt mod är. Genom att vara en dygdens väktare i ditt eget liv, i ditt hem och i dina barns liv visar du din hustru och dina döttrar vad sann kärlek är. Din personliga renhet ger dig kraft. Du är din dotters väktare och vårdnadshavare i mer än juridisk mening. Var närvarande i din dotters liv. Tala om för henne vilka normer och förväntningar du har. Dina förhoppningar och drömmar när det gäller hennes framgång och lycka. Intervjua henne, lär känna hennes kamrater och när den tiden hennes pojkvänner. Hjälp henne förstå vikten av utbildning. Hjälp henne att förstå att anständighetens princip är ett skydd. Hjälp henne att välja musik och medier som inbjuder anden och förenliga med hennes gudomliga identitet. Ta aktiv del i hennes liv. Och är hon i tonåren och inte kommer hem från en dejt, åk och hämta henne. Hon kommer att protestera och tala om för dig att du har förstört hennes umgängesliv. Men innerst inne så vet hon att du älskar henne. Att du bryr dig så mycket om henne att du är hennes väktare. Ni är inga vanliga män. På grund av er tapperhet i den förjordiska sfären kvalificerade ni er för att bli ledare och för att inneha prästadömets makt. Där visade ni er stora tro och era goda gärningar och nu är ni här för att göra samma sak. Ert prästadöme skiljer er från andra. Om några veckor kommer våra tre söner att ha gett sina små döttrar ett namn och en välsignelse. Jag hoppas det blir den första av många prästadöms välsignelser som de får av sina fäder. För i den värld de ska leva växa upp i kommer de att behöva de välsignelserna. Din dotter kommer att värdesätta prästadömet och i sitt hjärta bestämma sig för att det här är det hon vill ha i sitt framtida hem, i sin framtida familj. Kom alltid ihåg att prästadömets rättigheter står i oskiljaktig förbindelse med himlens krafter och att himlens krafter inte kan kontrolleras eller användas utom genom rättfärdighetens principer. Fäder, ni är er dotters hjälte. Min far var min hjälte. Jag brukade sitta och vänta på honom varje kväll på trappan till vårt hus när han kom hem från arbetet. Han lyfte upp mig och snurrade runt mig och lät mig sätta fötterna på sina stora skor och sedan dansade han in med mig i huset. Jag älskade utmaningen att försöka följa varenda steg han tog. Det gör jag fortfarande. Visste ni att ett vittnesbörd har ett kraftfullt inflytande på era döttrar? Jag visste att min far hade ett vittnesbörd. Jag visste att han älskade Herren. Och eftersom min far älskade Herren så gjorde jag det också. Jag vet att han brydde sig om änkorna eftersom han använde sin semester till att måla huset åt änkan som bodde i huset intill. Jag tyckte det var den bästa semester som familjen någonsin haft eftersom han lärde mig att måla. Du kommer att vara till välsignelse för din dotter i kommande år om du söker efter tillfällen att vara tillsammans med henne och låta henne få höra ditt vittnesbörd. I Mormons bok omvändes Abish därför att hennes far berättade för henne om en förunderlig syn han hade haft. Under många år därefter bevarade hon sitt vittnesbörd i hjärtat och levde rättfärdigt i ett mycket ogudaktigt samhälle. Så kom dagen när hon inte längre kunde tiga. Hon sprang från hus till hus för att bära vittnesbörd och berätta om de underverk som hon hade bevittnat vid kungens hov. Kraften i Abish omvändelse och vittnesbörd bidrog till att förändra ett helt samhälle. Människorna som hörde henne vittna blev ett folk som blev omvända till Herren och aldrig avföll. Och deras söner blev hela mans unga krigare. Som det står i salmen, stå upp ni Guds män. Det här är ett upprop till er, ni män som bär Guds heliga prästadöme. Må det kunna säga som er som det sades som överbefälhavare Moroni. Han var en stark och mäktig man, en man med fullkomlig insikt, en man som stod fast i tron på Kristus. Om alla människor hade varit och vore och alltid skulle vara som Moroni, se, då skulle själva helvetets krafter ha skakats för evigt. Ja, djävulen skulle aldrig mer få makt över människobarnens hjärtan. Bröder, fäder, unga män, var trogna mot det konungsliga inom er. Så, hur uppfostrar du en flicka? Älska hennes mor. Led din familj till templet. Var en dygdens väktare och ära ditt prästadöme. Fäder, ni har anförtrotts vår himmelske faders kungadöttrar. De är dygdiga och utvalda. Min bön är att ni ska vaka över dem, stärka dem, vara en förebild för dem i fråga om dygd och lära dem att gå i frälsarens fotspår. För han lever. I Jesu Kristi namn. Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning. Well, since last April's general conference, my mind is...
Sen generalkonferensen i april har jag ofta funderat på ett namns betydelse. Under de senaste månaderna har flera barnbarnsbarn fötts in i vår familj. De tycks komma i allt snabbare takt när jag kan hålla rätt på. Men varje barn är mycket välkommet till familjen. Varje barn har fått ett unikt namn som deras föräldrar har valt ut. Ett namn som de kommer att bära hela livet. Och som skiljer honom eller henne från alla andra. Så är det i alla familjer. Och likaså bland världens alla religioner. Herren Jesus Kristus visste hur viktigt det var att han uttryckligen gav kyrkan ett namn under dessa sista dagar. I Lärarnas förbundens 115 kapitel gav han personligen oss namnet på kyrkan. Du, så ska min kyrka kallas i de sista dagarna. Ja, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och kung Benjamin undervisade sitt folk under Mormons boks tid. Därför vill jag att ni ska ta på er Kristi namn. Alla ni som har ingått i förbundet med Gud om att ni ska vara lydiga till er levnadsslut. Och jag vill att även ni ska komma ihåg att detta är det namn som jag sa att jag skulle ge till er, som aldrig skulle utplånas utom genom överträdelse. Akta er därför för att begå överträdelse så att namnet inte utplånas ur era hjärtan. Vi tar på oss Kristi namn i dopets vatten. Vi förnyar dopets verkan varje vecka när vi tar del av sakramentet och därigenom visar att vi är villiga att ta på oss hans namn och lovar att vi alltid minns honom. Inser vi vilken välsignelse det är för oss att få ta på oss Guds älskade och enfödde sons namn? Förstår vi hur betydelsefullt det är? Frälsarens namn är det enda namnet givet under himlen varigenom människan kan bli frälst. Ni kommer säkert ihåg att president Boyd K. Packer tog upp hur betydelsefullt kyrkans namn är under generalkonferensen i april i år. Han förklarade att i lydnad mot en uppenbarelse kallar vi oss Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga hellre än mormonkyrkan. Eftersom kyrkans fullständiga namn är så viktigt upprepar uppenbarelsen i skrifterna. Första presentskapets instruktioner i brev från 1982 och 2001 och andra apostlars ord när de har uppmanat kyrkans medlemmar att värna om och undervisa världen om att kyrkan är uppkallad efter Herren Jesus Kristus. Det är namnet som Herren kommer att använda för att kalla på oss på den yttersta dagen. Det är namnet som särskiljer hans kyrka från alla andra. Jag har tänkt mycket på varför frälsaren gav det 7 ord långa namnet till sin återställda kyrka. Det kanske känns långt, men om vi tänker på vad det berättar om kyrkan så blir det plötsligt underbart kortfattat, rakt på sak och tydligt. Kan man beskriva den på ett mer direkt och tydligt sätt och samtidigt uttrycka det med så få ord? Varje ord förtydligar något och är oumbärligt. Ordet the, som används på engelskan, syftar på den återställda kyrkans unika position bland världens religioner. Orden Jesu Kristi kyrka förkunnar att det är hans kyrka. I Mormons bok lär Jesus: och hur kan det vara min kyrka om den inte kallas efter mitt namn? Ty om en kyrka kallas efter Moses namn så är det Moses kyrka. Om den kallas efter en människas namn, som Mormon, så är det en människas kyrka. Men om den kallas efter mitt namn så är det min kyrka. Om så är att de är byggda på mitt evangelium. Av sista dagars förklarar att det är samma kyrka som Jesus Kristus upprättade under sin jordiska verksamhet, men att den har återställts i dessa sista dagar. Vi vet att det skedde en avvikelse eller ett avfall och att det därför var nödvändigt att återställa hans sanna fullständiga kyrka i vår tid. Heliga innebär att dess medlemmar följer honom och försöker göra hans vilja, håller hans bud och förbereder sig för att återigen leva i hans och vår himmelske faders närhet. Heliga syftar helt enkelt på dem som försöker leva helgade liv genom att ingå förbund att följa Kristus. Namnet som frälsaren har gett sin kyrka berättar för oss exakt vilka vi är och vad vi tror på. Vi tror att Jesus Kristus är hela människosläktets frälsare och återlösare. Han sonade för alla som omvänder sig från sina synder. Och han bröt dödens band och gjorde så vi kan uppstå från de döda. Vi följer Jesus Kristus. Och som kung Benjamin sa till sitt folk, upprepar jag för oss alla idag. Jag vill att ni ska komma ihåg att alltid bevara hans namn skrivet i era hjärtan. Vi ombeds att stå som vittnen om honom, alltid och i allting och överallt. Det betyder delvis att vi måste vara villiga att berätta för andra vem vi följer och vems kyrka vi tillhör, Jesu Kristi kyrka. Naturligtvis bör vi göra detta i en anda av kärlek och vittnesbörd. Vi vill följa frälsaren genom att enkelt och tydligt men samtidigt ödmjukt förkunna att vi är medlemmar i hans kyrka. Vi följer honom genom att vara sista dagars heliga, sista dagars lärjungar. Människor och organisationer får ofta tillnamn av andra. Ett tillnamn kan bestå av en förkortad version av ett namn, eller så kan det tas från en händelse eller fysiska och andra egenskaper. Tillnamn har inte samma status eller betydelse som själva namnet, men de kan fortfarande fylla en funktion. Herrens kyrka har både forntida och nutida tillnamn. De heliga under Nya testamentets tid kallades för kristna, eftersom de bekände att de trodde på Jesus Kristus. Det namnet användes först som ett öknamn av deras förtalare, men är idag en hyllning. Vi är hedrade att få kallas en kristen kyrka. Våra medlemmar har kallats för mormoner eftersom vi tror på Mormons bok, ännu ett Jesu Kristi testamente. Andra kan försöka använda ordet mormoner med en bredare betydelse för att även avse de som har lämnat kyrkan och bildat olika utbrytargrupper. Sådant leder bara till förvirring. Vi är tacksamma för att media anstränger sig för att undvika att använda mormon på ett sätt som kan få allmänheten att blanda ihop kyrkan med polygamister eller andra fundamentalistiska grupper. Låt mig tydligt säga att ingen polygamistisk grupp, även de som kallar sig för fundamentalistiska mormoner eller andra derivat av vårt namn, har någon som helst anknytning till Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Även om mormon inte är kyrkans fullständiga namn eller rätta namn, och trots att det i början används av våra förtalare under den tidens förföljelser, har det blivit ett godtaget tillnamn när det används för att beskriva medlemmarna snarare än institutionen. Vi behöver inte sluta använda namnet mormon när det passar, men vi bör fortsätta att betona kyrkans fullständiga och rätta namn. Med andra ord, vi bör undvika och inte uppmuntra till begreppet mormonkyrkan. Under åren som jag har haft olika uppdrag runt om i världen har många frågat mig om jag tillhör mormonkyrkan. Jag brukar svara: jag är medlem i Jesu Kristi kyrka. Eftersom vi tror på Mormons bok som har uppkallats efter en forntida amerikansk profet och ledare och är ännu ett Jesu Kristi testamente, så kallas vi ibland mormoner. Det svaret har alltid blivit väl mottaget och har dessutom gett mig många tillfällen att berätta om återställelsen av evangeliets fullhet i dessa sista dagar. Bröder och systrar, tänk vilken inverkan vi kan få genom att helt enkelt svara genom att använda kyrkans fullständiga namn som Herren har bett oss göra. Om du inte genast har möjlighet att använda hela namnet, så säg åtminstone: jag tillhör Jesu Kristi kyrka. Och lägg senare till och förklara av sista dagars heliga. En del kanske undrar varför vi då har internetplatser som mormon.org och andra mediekampanjer som använder ordet mormon. Som jag sa, det är det ibland lämpligt att kalla kyrkans medlemmar mormoner. Det är mera praktiskt eftersom de som inte tillhör kyrkan söker efter oss via det begreppet. Men så fort man kommer till mormon.org kan man läsa om kyrkans rätta namn på startsidan. Och det finns med på alla webbplatsens sidor. Vi kan knappast vänta oss att personer ska skriva in kyrkans fullständiga namn när de söker efter oss eller när de går till vår webbplats. Dessa praktiska skäl kommer nog att kvarstå. Men det bör inte hindra medlemmar från att använda kyrkans fullständiga namn så ofta som möjligt. Låt oss göra det till en vana att i vår familj, våra aktiviteter i kyrkan och dagliga samspel med andra vara tydliga med att det är Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga som är det namn som Herren själv har gett oss. En opinionsundersökning nyligen visade att allt för många ännu inte förstår att mormon syftar på medlemmar i vår kyrka. Och de flesta man frågar är fortfarande inte säkra på att mormoner är kristna. Också när de läser om hur vi under namnet Helping Hands arbetar världen över för att hjälpa till vid orkaner, jordbävningar, översvämningar och svält, så kopplar de inte ihop vårt humanitära arbete med oss som en kristen organisation. Skulle det inte vara enklare för dem att förstå att vi tror på och följer frälsaren om vi presenterade oss som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga? Då kommer de som hör namnet mormon att associera det med vårt uppenbarade namn och med ett folk som följer Jesus Kristus. Som första presidentskapet bad oss göra i deras brev den 23 februari 2001. Det är allt viktigare att kyrkans uppenbarade namn, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, används i vårt ansvar att förkunna frälsarens namn över hela världen. Därför önskar vi att kyrkans fullständiga namn används i största möjliga utsträckning när vi omnämner den. Redan under generalkonferensen i oktober 1948 sa president George Albert Smith: bröder och systrar, när ni har gått härifrån så kanske ni umgås med andra samfund i världen. Men kom ihåg att det finns bara en enda kyrka i hela världen som på gudomlig befallning bär vår Herre Jesu Kristi namn. Bröder och systrar, må också vi minnas detta när vi lämnar konferensen idag. Låt våra vittnesbörd om honom höras och vår kärlek för honom alltid vara i våra hjärtan. Om detta ber jag i ödmjukhet i hans Jesu Kristi namn. Amen.
We express appreciation to those
who. Vi tackar de som talar till oss den här morgonen och till tabernakelkören för den vackra musik de har framfört. Nu har vi förmånen att få lyssna till president Thomas S. Monson, vår älskade profet. President Monson, vi stöder och ber för dig och syster Monson. Efter president Monsons tal sjunger kören "Jag tror på Kristus. Jag på Kristus tror." Tacksägelse får vi sen av äldste James B. Martino i den 70:s kvorum, och konferensens avslutande session börjar klockan 2 i eftermiddag Salt Lake City-tid.
My beloved brothers and sisters, we've heard the fine messages this morning, and I commend each who has participated.
Mina älskade bröder och systrar, vi har fått höra goda budskap den här morgonen. Jag lovordar var och en, och vi är särskilt glada att ha äldste Robert D. Hales med oss och att han mår bättre. Vi älskar dig, Bob. När jag har begrundat vad jag ska säga till i den här morgonen har jag känt mig manad att framföra tankar och känslor som jag tycker var relevanta och lämpliga. Jag har levat på den här jorden i 84 år nu. För att ge lite perspektiv så föddes jag samma år som Charles Lindbergh för första gången flög från New York till Paris i ett enmotorigt ensitsigt monoplan. Mycket har förändrats under de 84 år som gått sedan dess. Människan har för länge sedan varit till månen och tillbaka. Gårdagens science fiction har blivit dagens verklighet. Och den verkligheten förändras så snabbt att vi knappt hinner med, om vi gör det alls. För de av oss som minns telefoner med nummerskiva, manuella skrivmaskiner, är dagens teknik mer än en förunderlig. En annan sak som ändrats i rask takt är samhällets moraliska kompass. Handlingar som en gång ansågs olämpliga, omoraliska, tolereras numera och ses av väldigt många som acceptabla. Jag läste nyligen i Wall Street Journal en artikel av Jonathan Sacks, Storbritanniens överrabbin. Han skriver bland annat, jag citerar: "I praktiskt taget alla samhällen i västvärlden inträffade på 60-talet en moralisk revolution. Man övergav hela den traditionella etiken i fråga om självbehärskning. Allt vi behöver, sjöng Beatles, är kärlek." De judekristna morallagarna övergavs. I deras ställe kom talesättet "gör det som fungerar för dig". De 10 budorden skrevs om och kallas de 10 kreativa förslagen. Rabbinen Sachs fortsätter klagande: "Vi har slösat vårt moraliska kapital lika vårdslöst som vi har slösat bort vårt ekonomiska kapital. I stora delar av världen är religion något förlegat, och det finns inget motstånd mot en kultur som uppmanar till att köpa, spendera, visa upp sig, för det är man värd." Budskapet är att moral är passé. Samvete är någonting för mjukisar, veklingar, och det överallt rådande budordet är "du ska icke bli upptäckt", slutcitat. Mina bröder och systrar, det här beskriver tråkigt nog mycket av världen omkring oss. Vrider vi händerna i förtvivlan och undrar hur vi ska överleva i den här världen? Nej. Vi har Kristi evangelium. Och vi vet att moral inte är passé. Vi vet att vårt samvete finns för att vägleda oss och att vi är ansvariga för våra handlingar. Världen må ha förändrats, men Guds lagar förblir de samma. De har inte ändrats. De kommer inte att ändras. De 10 budorden är vad de är. Bud. De är inga förslag. De är lika nödvändiga idag som de var när Gud gav dem till Israels barn. Om vi bara lyssnar så hör vi ekot av Guds röst som talar till oss här och nu. Du skall inte ha andra gudar vid sidan om mig. Du skall inte göra dig någon avbild att tillbe. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Hedra din far och din mor. Du skall inte mörda. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte bära falsk vittnesbörd. Du skall inte ha begär. Våra normer är oåterkalleliga. De är inte förhandlingsbara. De finns inte bara i de 10 budorden utan också i bergspredikan som frälsaren gav till oss när han vandrade på jorden. De finns i alla hans lärdomar. De finns i nutida uppenbarelsens ord. Vår fader i himlen är densamme igår, idag och för evigt. Profeten Mormon säger oss att Gud är oföränderlig från all evighet till all evighet. I den här världen där nästan allt tycks föränderligt är hans beständighet något som vi kan lita på. Ett ankare att hålla fast vid och känna trygghet med så att vi inte sveps bort till okända vatten. Det kan ibland verka som om de som ute i världen har mycket roligare än du har. En del av er kanske känner sig begränsade av de normer som vi i kyrkan följer. Mina bröder och systrar, jag förkunnar emellertid att det inte finns något som kan ge större glädje i livet eller större frid i själen än anden som kan komma till oss när vi följer frälsaren och håller buden. Anden kan inte vara närvarande vid alla de olika aktiviteter som så många av världen deltar i. Aposteln Paulus förkunnade sanningen. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Begreppet oandlig människa kan beskriva vem som helst av oss om vi tillåter oss att vara det. Vi måste vara vaksamma i en värld som rört sig så långt bort från det som är andligt. Det är nödvändigt att vi förkastar allt som inte stämmer med våra normer och därmed vägrar avstå från det vi önskar oss allra mest. Evigt liv i Guds rike. Stormarna slår mot vår dörr emellanåt ändå, för de är en oundviklig del av vår jordiska upplevelse. Men vi är långt bättre rustade att hantera dem, att lära av dem och att övervinna dem om vi har evangeliet i centrum och frälsarens kärlek i hjärtat. Profeten Jesaja förkunnade: rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Slutcitat. För att kunna vara i världen men inte av världen är det nödvändigt att vi samtalar med vår himmelske fader i bön. Han vill att vi gör det. Han besvarar våra böner. Frälsaren uppmanade oss, som det står i tredje Nefi kapitel 18, att alltid vaka och be så att ni inte faller i frestelse. Ty Satan önskar få er. Därför måste ni alltid be till Fadern i mitt namn. Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn som är rätt, med tro på att ni ska få, se, det ska bli er givet. Jag fick mitt vittnesbörd om bönens kraft när jag var omkring 12 år. Jag hade arbetat hårt för att tjäna lite pengar och lyckats spara $5. Det här var under den stora depressionen när $5 var en avsevärd summa pengar, särskilt för en 12-årig pojke. Jag gav alla mynten som tillsammans var $5 till far, och han gav mig en $5-sedel istället. Det var något särskilt jag hade tänkt köpa för de där $5. Men efter alla dessa år så minns jag inte vad det var. Jag minns bara hur viktiga de där pengarna var för mig. På den tiden hade vi ingen tvättmaskin. Så min mor brukade skicka de kläder som behövde tvättas till en tvättinrättning varje vecka. Efter några dagar kom ett lass av vad vi kallade vårt tvätt tillbaka. Mor hängde kläderna på klädsträcket bakom huset att torka. Jag hade stoppat min $5-sedel i fickan på mina jeans.
As you could probably guess,
och som ni säkert kan gissa så skickades jeansen till tvättinrättning med pengarna kvar i fickan. När jag insåg vad som hade hänt var jag utom mig av oro. Jag visste att fickorna genomsöktes rutinmässigt i tvättinrättningen före tvätten. Om pengarna inte upptäcktes och togs om hand då, så var det nästan helt säkert att pengarna skulle åka ur fickan under tvätten och sen plockas upp av någon anställd som inte hade en aning om vem pengarna skulle lämnas tillbaka till, om han nu ville lämna tillbaka dem. Chansen att jag skulle få tillbaka mina $5 var ytterst avlägsen. Något som min kära mor påpekade när jag berättade för henne att jag hade lämnat kvar pengarna i fickan.
I paused. I wanted that money. I needed that money.
Jag ville ha de där pengarna. Jag behövde pengarna. Jag hade arbetat mycket hårt för att tjäna ihop pengarna. Jag insåg att det bara fanns en sak att göra. I min desperation vände jag mig till min fader i himlen och vädjade till honom att på något sätt beskydda pengarna i fickan tills tvätten kom tillbaka. 2 mycket långa dagar senare, när jag visste att det snart var dags för bilen att komma med vår tvätt, satt jag vid fönstret och väntade. När bilen körde in mot kanten bultade hjärtat hårt. Så fort de våta kläderna var inne i huset tog jag jeansen, sprang till mitt sovrum. Jag sträckte mina darrande händer ner i fickan. När jag inte hittade något med en gång trodde jag att allt var förlorat. Men så rörde fingrarna vid den våta $5-sedeln. När jag drog upp den ur fickan var jag så oerhört lättad. Jag bad en innerlig bön av tacksamhet till min fader i himlen, för jag visste att han hade besvarat min bön. Sedan dess har jag fått oräkneliga böner besvarade. Inte en dag har gått utan att jag har samtalat med min fader i himlen genom bön. Det är en relation som jag värderar högt. En som jag bokstavligen vore förlorad utan. Om du inte nu har en sådan relation till din fader i himlen, så uppmanar jag dig att arbeta mot det målet. När du gör det har du rätt till hans inspiration och vägledning i livet. Något som är nödvändigt för var och en om vi ska överleva andligen under vår resa här på jorden. Sådan inspiration och vägledning är gåvor som han gärna ger oss om vi bara söker dem. Vilka skatter de är. Jag känner mig alltid ödmjuk och tacksam när min himmelske fader talar till mig genom sin inspiration. Jag har lärt mig känna igen den, lita på den och följa den. Gång på gång har jag tagit emot sådan inspiration. En ganska dramatisk händelse ägde rum i augusti 1987 under invigningen av templet i Frankfurt. President Ezra Taft Benson hade varit med oss de två första dagarna av invigningen, men hade återvänt hem, så jag fick tillfälle att leda de återstående sessionerna. På lördagen hade vi en session för de holländska medlemmarna som ingick i Frankfurts tempeldistrikt. Jag var väl bekant med en av våra enastående ledare från Nederländerna, broder Peter Morick. Strax före sessionen fick jag en stark känsla av att broder Morick borde kallas att tala till de holländska medlemmarna under sessionen och att han skulle vara första talare. Jag hade inte sett honom i templet den morgonen, så jag skickade en lapp till Esther Carnes i AC, vår områdespresident, och frågade om Peter Morick var med på sessionen. Just innan jag ställde mig upp för att inleda sessionen fick jag en lapp tillbaka från Esther AC där det stod att broder Morick inte var närvarande, att han var upptagen på annat håll och att han planerade att närvara vid invigningssessionen i templet påföljande dag med militärstavarna. När jag stod vid talarstolen för att hälsa alla välkomna och presentera programmet fick jag återigen en tydlig känsla av att jag skulle annonsera Peter Morick som första talare. Det gick emot alla mina instinkter eftersom jag just hade hört från Elsie Acey att broder Morick definitivt inte var i templet. Men jag litade på inspirationen. Jag presenterade körsången, bönen och sa sedan att vår första talare var broder Peter Morick. När jag gick tillbaka till min plats tittade jag bort mot äldste AC.
I saw on his face.
Jag såg på hans ansikte att han såg väldigt orolig ut. Han berättade senare att när jag hade presenterat broder Morick som första talare trodde han inte sina öron. Han visste ju att jag hade fått hans meddelande och att jag hade läst det. Och han kunde inte förstå varför jag sen presenterade broder Morick som talare när jag visste att han inte var i templet. Medan allt det här pågick var Peter Morick på ett möte i områdeskontoret på Portstrasse. Under mötet vände han sig plötsligt mot Esther Hawks, som då var regionrepresentant, och frågade: hur snabbt kan du ta mig till templet? Esther Hawks, som var känd för att köra ganska fort med sin lilla sportbil, svarade: jag kan ha det där på 10 minuter. Men varför ska du till templet? Broder Morick erkände att han inte visste varför han behövde åka till templet, men att han visste att han måste dit. De gav sig av genast mot templet. Under den vackra körsången tittade jag mig omkring och märkte att jag när som helst tänkte att jag när som helst skulle få syn på Peter Morick. Det fick jag inte. Men märkligt nog kände jag ingen oro. Jag kände en mild, omisskändig försäkran om att allt skulle gå bra. Broder Morick kom in genom templets ytterdörr just när inledningsbönen avslutades. Och han visste fortfarande inte varför han var där. Men han skyndade sig ner för korridoren, såg min bild på skärmen och hörde mig säga: vi får nu höra från broder Peter Morick. Till Elder Aceys stora förvåning kom Peter Maurick genast in i rummet och tog plats på förhöjningen. Efter sessionen pratade Broder Maurick och jag om vad som hade hänt före hans tal. Jag har funderat över inspirationen som kom den dagen, inte bara till mig, utan också till Broder Peter Maurick. Den märkliga upplevelsen vittnade tydligt för mig om vikten av att vi är värdiga att ta emot sådan inspiration och att vi sedan litar på den och följer den när den kommer. Jag vet utan minsta tvekan att Herren ville att de som var på sessionen när templet i Frankfurt invigdes skulle få lyssna till ett kraftfullt rörande vittnesbörd av hans tjänare, Broder Peter Maurick. Mina älskade bröder och systrar, kommunikationen med vår Fader i himlen, inklusive våra böner till honom och hans inspiration till oss, är nödvändig för att vi ska kunna rida ut livets stormar och prövningar. Herren inbjuder oss, närma er mig och jag ska närma mig er. Sök mig flitigt och ni ska finna mig. När vi gör det får vi känna hans ande i vårt liv som ger oss önskan och modet att stå fast i rättfärdighet. Att stå på heliga platser och inte rubbas. När förändringens vindar blåser omkring oss och samhällets moraliska fibrer fortsätter att upplösas inför våra ögon, må vi då minnas Herrens dyrbara löften till dem som litar på honom. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Slutcitat. Vilket löfte. Att vi må få sån välsignelse är min bön. I vår Herres och Frälsares Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our Father in heaven, we
vår himmelske fader, vi kommer ödmjukt inför dig i slutet av den här konferenssessionen, när vi har blivit uppbyggda både genom musik och ord. Vi är tacksamma till dig, Fader, för vår levande profet. Vi är tacksamma för att vi har kunnat höra hans ord. Vi ber att vi ska sträva framåt och tänka på och söka efter undervisning från dig, så att vi kan förstå de saker som vi behöver göra i vårt liv för att komma närmare dig. Hjälp oss så att vi kan uppfylla det heliga, den heliga uppmaningen vi har fått från din son. Och vi betygar vårt vittnesbörd om honom. Och vi ber att vi ska kunna öka inom oss en stor önskan att följa honom och vara lydiga till de bud och de råd som vi har givits. Vi ber att ditt ord ska spridas över hela världen och att det ska finnas en önskan att komma till dig för att få de välsignelser som har lovats oss när vi strävar efter att följa din vilja. Hjälp oss att komma ihåg vad vi är känt, så att vi kan öka vår villighet att sträva framåt modigt och leva efter dina bud. Är vår bön i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers
were heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.